Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Halleluja, det betyder lova Herren. Det är det vi gör i lovsången och det är det vi också är tänkta att göra med hela våra liv. Att våra liv får bli en lovsång till Herren, till Jesus. Därför att allt handlar om honom och har jag som kristen överlämnat mitt liv i hans händer, ja då är mitt liv hans och hans liv mitt. Och då handlar allt om honom. Och därför får också min bön vara att hela livet, hela vardagen får tala om honom. Lever jag med den önskan så blir det också många tillfällen till bön om förlåtelse som vi gjorde där innan. Både till andra människor och till Herren. Därför att då kan hans ljus få komma över varje område i livet. Det handlar om honom. Vi ska få läsa om honom och vi ska få läsa vad Paulus skriver. Honom Paulus som började sin vandring med Jesus med att motarbeta honom. Det kraftigaste. Han förföljde de kristna under lång tid och på ett våldsamt sätt. Och sen så fick han själv ett möte med Jesus och arbetade sen lika intensivt, om inte mer, med att föra ut försoningens budskap. Och så här skriver han till församlingen i Korint i Grekland. I första Korintherbrevet 15. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Och vare sig det nu var jag eller de andra, så är detta. Är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på? Paulus skriver till en församling som har funnits ganska länge. Han skriver någon gång i början på 50-talet efter Kristus. Så Jesusrörelsen har varit igång i över 20 år. Och den församling som har funnits ett tag och vet vad tron innebär. De har fått smaka på andens frukter. Och när Paulus skriver till dem så är det, och undervisar om andens frukter, så är det inte för att de inte vet vad det är. Utan för att de lever med andens frukter och gåvor och andens liv. Så att det går liksom till överstyr. Så de har erfarit Gud. De vet vem Gud är. Paulus säger det, ni har kommit till tro genom evangeliet. Men håll då fast vid det. Och så ger han här undervisning om det absolut mest centrala, det viktigaste, det mest grundläggande i kristen tro. Utgångspunkten för den kristna tron. Därför att det centrala och utgångspunkten för kristen tro blir aldrig inaktuellt för oss. Du kan ha varit kristen hur länge som helst och du behöver ändå få ta emot påminnelse och undervisning om vem och vad tron är centrerad kring. Och någonstans skulle jag säga att det blir viktigare och viktigare för varje år. Därför att i vår vandring tillsammans med Gud så kommer vi aldrig bli färdiga, och vi kommer alltid drabbas av tvivel, av frestelser, av kamp och saker som gör att vi riskerar att tappa blicken. Och när vi kommer långt bort från minnet av det här första mötet och de här tidiga, viktiga avgörandena, så riskerar vi att tänka att det kanske finns annat som behöver adderas eller läggas till. Om vi är inne i en period av där vi inte ser så mycket frukt i våra liv kanske, eller så där, är det någonting som fattas. Och så har det genom den kristna historien dykt upp rörelse efter rörelse som lägger till, som säger att det har kommit en ny uppenbarelse. Om det så är en bok eller en ny profet som ska korrigera hela kyrkans historia. Och så blir det gång på gång ofta väldigt destruktiva sekter. Eller bara att jag som individ snurrar in mig i diverse konspirationsteorier eller annat. Den risken skulle jag säga ökar och ökar för varje dag som vi lever våra liv på nätet, och desinformationen ökar i kvadrat i med AI-tekniken. Vi behöver vara vaksamma på vad det är vi fyller oss med, matar oss med. Därför behöver vi hela tiden komma tillbaka till det här absolut mest centrala. Det är detta som är evangeliet. Paulus säger vid ett annat tillfälle att om någon predikar ett annat evangelium, förbannelse över den. Så viktigt är det för Paulus. Han använder sitt kraftigaste uttryck för att varna för när någon talar om något annat än det som Paulus förmedlar, som han har fått ta emot från de som har varit med och sett att det här är på riktigt. Det är ögonvittnenas berättelse som förs vidare. Håll fast vid det här, annars var det förgäves att ni kom till tro. Håll fast vid detta. Vadå? Jo, det viktigaste. Och så kommer en kort trosbekännelse, skulle man nästan kunna säga. Eller en historisk sammanfattning som sträcker sig över några veckor i världshistorien. Från långfredagen till himmelsfärden. Det är det Paulus talar om här. Att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han begravdes och uppstod enligt skrifterna. Och sen att han visade sig för Petrus, för de 12, för de 500. Och så kommer den här listan på människor som har mött Jesus som uppstånden. Och det här, att det har hänt på riktigt, det är det som är evangeliet. Det här har hänt. Det är därför det är goda nyheter. Det är inte en filosofisk idé, det är inte en ny 7 steg till framgång metod. Det är en händelse mitt i historien som får efterverkningar både bakåt och framåt för hela världen. Att Jesus dog för våra synder. Att han verkligen dog. Det fanns människor då, det finns människor idag som hävdar att han dog nog inte riktigt ordentligt. Utan han var avsvimmad. Det är jobbigt att hänga på ett kors och misshandlad. Det är klart man kollapsar och sen så vaknar han till där i graven. Knuffade undan den här supertunga stenen när han precis efter 3 dagar utan vätska vaknade till. Det faller på sin orimlighet. Jesus var död. Han dog verkligen. Och romarna som korsfäste honom och av hänsyn till sabbaten skulle plocka ner kropparna, de säkerställde att han verkligen var död. De stack hål i sidan på honom med ett spjut. Det finns ingen seriös forskare som hävdar att, för det första, att Jesus inte har funnits. Det är historisk forskning överens om, teologisk som sekulär. Att han dog, det är också alla helt och hållet överens om. Allting pekar mot det. Att han blev begravd är man också överens om. Och sen så kommer det intressanta som Paulus nämnde 2 gånger då, enligt skrifterna. Därför att det här är inte bara en händelse som råkar komma till stånd därför att Jesus var provocerande och både romar och judiskt ledarskap blev oroliga för vad det skulle få för konsekvenser så de satte stopp för det. Utan detta är någonting som är förutsagt genom hundratals profetior som Jesus uppfyller. Sannolikheten att en människa i världshistorien ska uppfylla bara några av de här profetiorna är jätteliten. Att en människa ska uppfylla 300-600 sådana här förutsägelser, beroende på hur man sorterar och definierar dem i Gamla testamentet, är lika med noll i princip. Så låg den sannolikheten. När det handlar om hur Jesus dog och begravdes så är framförallt Jesaja, profeten Jesaja kapitel 53 och psalm 22 skriven av kung David flera hundra år innan detta händer. Och som på ett detaljerat sätt beskriver vad som ska hända med Guds utvalde. Och det här är så, det är så detaljerat så att när man läser det i ljuset av också ser vad Jesus har varit utsatt för och vad som händer, så är det svårt att hålla sig ifrån det. Det fanns på Jesu tid en tradition av att de här texterna, framförallt Jesaja 53, talade om Messias, att Messias måste lida. Men allt eftersom tiden gick och Jesusrörelsen växte och man pekade på Jesaja 53, de som då inte ville tro på det här fick svårt med just det här kapitlet. Och man började tala om det att det gäller inte Messias, det gäller nog folket och sådär. Och så blir det ett kapitel som man tyvärr idag håller undan. Det finns två fantastiska YouTube-kanaler om ni tycker det är intressant att kolla på YouTube. Så, eller om ni inte tycker det så börja nu då med de här. Den ena heter So Be It, alltså så är det. Det är engelska för amen som vi använder i kyrkan. Sannoliken, So Be It. Det är en jude som fick ett möte med Jesus för några år sedan. När han var i en kris och nu är han ute på gatorna i framförallt i Israel och pratar med människor. Fantastiskt fina samtal. Han har en sån otroligt ödmjuk hållning och det blir så nära fina samtal med människorna han möter. Och ganska ofta då så tar han med dem till Jesaja 53 och det är ett helt okänt kapitel för de flesta som han möter. Också de som är religiösa. Och när han läser det här tillsammans med dem och de läser på hebreiska, han delar berättelsen om Jesus och hur han, och så läser han det här. Vem passar in på den här beskrivningen? Ja, det är ju Jesus, säger man. Det finns också en annan kanal som heter One for Israel som också har fantastiskt mycket bra undervisning men som också har då de här vittnesbörden och mycket av de här textutläggningarna som jag tror att vi i västvärldens kyrka har kanske tappat lite förståelsen över vilket sprängstoff det här är. När de här texterna får läsas i den ursprungsmiljö där de har vuxit fram så förstår man när man får blicka in i det hur otroligt kraftfullt det här är. Så kolla upp dem, So Be It och One for Israel. Förutsägelserna har gått i uppfyllelse. Och Jesus har inte bara dött för vår synd. Alltså för att ta straff och konsekvens av synd på sig. Utan han har också uppstått enligt skrifterna. Och där finns en... Jesus hänvisar till Jona, berättelsen om Jona som ett tecken för det här. Men det finns, om man läser igenom Gamla testamentet, så finns det så otroligt många tillfällen där Gud återkommande gör saker på den tredje dagen. Alltså, hoppet verkar vara ute, men sen så kommer Guds räddning på den tredje dagen. Det återkommer gång på gång på gång på gång. Och framförallt så talas det om att det rike som Messias ska upprättas, Guds utvalde, det ska inte vara någon ände på det riket. Davids son, alltså kung David, skulle få en efterträdare. Han fick många som efterträdde honom. Men alla fick ofta ett ganska abrupt slut på sitt regerande. Men här är löfte om ett evigt regerande. Okej, ja, så långt profetior och bibeltext och sådär. Men uppstå från de döda, är inte det lite magstarkt? Det gör man väl inte bara hur som helst. Och så kan man fundera på hur rimligt är det då? Och tittar man från ett historiskt perspektiv så måste man på något sätt annars förklara den tomma graven. Och det finns, om man tittar på det här, flera väldigt goda skäl till att anta att den kristna berättelsen om det här är förmedlad som en ögonvittnesberättelse och också den bästa förklaringen på vad som har hänt. Det här skulle jag kunna lägga nu 10 minuter på och försöka gå igenom. Men det finns ett bättre sätt. Det finns något som heter Alfa-kurs som är en serie föredrag om just grunderna i kristen tro, påståendena. Och vi ska ta ett litet klipp från den andra Alfa-samlingen där de väldigt effektivt och snabbt, så häng med nu, går igenom trovärdigheten i uppståndelsen.
Yeah. There are 4 pieces of evidence for the resurrection. The first is his absence from the tomb. No one has ever satisfactorily explained how Jesus' body was absent from the tomb that first Easter day. People have come up with all kinds of explanations. For example, maybe the authorities stole the body. Well, in that case, why didn't they produce it when people started saying that he'd risen from the dead? Or perhaps the robbers stole the body. But when the disciples heard that Jesus had been seen, they ran to the tomb and they found that the tomb was not empty. Inside the tomb were the grave clothes that Jesus had been wrapped in.
The only valuable thing that a robber might have taken was still there. The grave clothes had collapsed like a caterpillar's cocoon when a butterfly has emerged. And the piece that had been around Jesus' head had been folded up and put in a different place. And when they saw that, they believed. The second was his presence with the disciples. Jesus was seen on more than 11 occasions, on one occasion by a group of around 500 people. People say, well, it could have been a hallucination. Well, hallucination does happen among highly strung, very nervous or highly imaginative people, or people who are sick or are on drugs. But the disciples don't fit any of those categories. They were cynics like Thomas. There were tough fishermen. There were tax collectors, and tax collectors do not hallucinate.
The third piece of evidence is the transformation that we see in the disciples. Here was a group of people who were disillusioned, despairing that their leader had died. And then suddenly they were transformed. They started saying, we've seen Jesus, he's really alive. And they went around telling everybody. Later on, practically all of them were killed, crucified, tortured, beheaded because of what they believed. And if they were deceiving people, all they had to do was say, no, it's not actually true. But they never said that because they knew it was true. It had totally transformed their lives. And as a result, this extraordinary movement swept around the whole known world. And it's a movement without precedent in the history of humanity. And fourth, it's still happening today.
There are now over 2.3 billion Christians around the world, of every ethnicity, continent, nationality, economic, social, and intellectual background. They all speak of this encounter with the risen Jesus Christ.
Paulus listar alla de här vittnena till uppståndelsen 20 år efter att det har hänt och skriver att de flesta lever även om några har somnat in. Varför gör han det här? Jo, för att det måste ha funnits tvivel, och det fanns tvivel också i församlingen, också ibland de som trodde och inte minst bland människor som de mötte. Intuitivt så känner vi på oss, det här kan ju inte stämma. Vi vet att människor dör. Är det någonting vi har gemensamt, även om allt annat skiljer oss världen över som människor, så är det att vi kommer att dö. Men här, som vi fick höra, så finns det ingen förklaring annars på vad det är som hänt, hur lärjungarna agerade. Och framför allt det här att de var beredda att dö. Paulus fick lida något oerhört för sin tro. Han talar också om sig själv som ett vittne som har mött Jesus. som en som har fått ta emot. Och så tar de upp det här som det är sista exemplet på hur det här fortsätter och fortsätter generera möten med Jesus. Där den här berättelsen förs vidare så leder det inte bara till, som andra berättelser, en fascination eller en bra story. Utan det berör människor på djupet. Och det leder till att liv tar en helt ny riktning. Paulus för vidare det som han själv har tagit emot. Och det är det Jesusrörelsen, som vi sen kallar för kyrkan, är. Det är människor som för vidare den här berättelsen. Så när man har den så kan hjärtats ögon och öron få vakna upp inför att det kanske är ett historiskt faktum där. Det kanske inte bara är en filosofi eller religiös praxis. Om det här har hänt, ja, då förändrar det i så fall allting. För om det har hänt, ja, då måste vi ta Jesu anspråk på allvar. Vad han säger om skapelsen, om världen, om himlen, om Gud, om våra liv. Om att vi är ansvariga för våra liv. Vi är ansvariga för våra handlingar. Och vi kommer att stå till svars för dem. Och det finns ingen människa som kan väga upp sina onda handlingar med sina goda. Inte ens de godaste vi kan tänka oss. Moder Teresa eller vem det nu är som brukar lyftas fram som en sån där omöjligt god människa. Varje människa behöver den här förlåtelsen som är möjlig därför att Jesus har dött och uppstått. Och det finns ett sånt tillfälle när några av apostlarna, alltså lärjungarna, efter uppståndelsen går runt och delar det här budskapet. Tusentals människor kommer till tro och det börjar då göra stora rådet i Jerusalem ännu mer nervösa. Det räckte liksom inte med att han dog. Nu påstår de att han uppstod och nu är det fler än någonsin som ansluter sig till den här rörelsen. Så de tar in dem, de förhör dem och de förbjuder dem att tala, de misshandlar dem. Och så finns det en som är mycket aktad som tar ordet, som heter Gamaliel. Och han aktas än idag i judendom som en av de här stora rabbinerna genom historien. Och han varnar sina rådsbröder. Dra nu inte förhastade slutsatser. Vi har sett rörelser uppstå förr med människor som påstår att de är messias. Och det har varit ett antal följare. Men alla har fått ett slut. Och om det här inte är från Gud, ja, då kommer den här rörelsen också dö ut. Men om den är från Gud, passa er då så att det inte visar sig att ni strider mot Gud själv. Och jag bara hoppas att Gamaliel själv också fick se konsekvensen av sina ord sen. När han såg att det inte dog ut. Kristendomen är unik som rörelse i världen. Som sprids över hela jorden och som gör det genom att människor får ett möte. Om det så är nästan som på ett fysiskt sätt, en vision som berättas om, men oftast bara som ett hjärtats insikt. Att det här är sant. Och det här måste jag förhålla mig till. Absolut, kristendomen har också spridits som en del av kolonialism och erövringar. Och så har missionärer följt med. Ganska ofta som missionärerna motarbetat de soldater som de själva har följt med ut. Och man har tagit ursprungsbefolkningens parti många gånger också. Men i världshistorien så tillhör det faktiskt undantagen. Kristendomen sprids och framförallt idag växer därför att människor får höra om det. Och omvänder sig. Varje vecka tusentals människor som blir kristna. Varje vecka grundas också 1000 nya församlingar. Ungefär. Det finns ingen annan religion som sprider sig på det sättet. Det är annars mycket mer genom våldsamma erövringar eller bara inom vissa regioner. Här är kristendomen unik. Därför att den verkar vara också universell i vad den säger, men också hur den påverkar och förändrar människor. Det finns två stycken brittiska kristendomskritiker som har varit väldigt uttalade de senaste åren. Richard Dawkins, ett sådant namn som många har hört talas om. Han skrev en bok för, jag vet inte vad det är nu, 15-20 år sedan kanske, som heter God Delusion, alltså illusionen om Gud, som blev väldigt populär och där han sågade kristendomen fotknölarna och lyfte fram ateism och materialism som det enda som går att ta på och hålla för sant. Han för ett litet tag sedan kom ut i en intervju och sa att jag nu betraktar mig som kulturellt kristen. Jag tror inte riktigt på de här grejerna än, men jag måste erkänna och se vilken effekt de har haft och att det enda vi kan härleda som den bärande kraften i demokrati och västvärldens uppgång är kristendomen och den effekten den har haft. Och han drar också slutsatsen och anledningen till att vi nu tappar medmänsklighet och kampviljan för demokrati och för det här och polariseringen, ja, det är för att kristendomen förlorar inflytande. Det finns en annan som heter Tom Holland som är historiker och som har skrivit en väldigt spännande bok om just det här skeendet. Han har också varit övertygad ateist, men genom att studera historien förstått vilken otrolig unik rörelse kristendomen är och vilken genomslagskraft det här har fått för hela samhället. Inte bara i västvärlden utan hur det också har förvandlat andra delar i världen. Men för de här britterna så blir det såklart västvärlden i fokus för i den oron de står i nu. Holland, han firar nu gudstjänst sedan 3 år tillbaka i St. Bart's i London. Ateismen har spelat ut sin roll. Modernismen och också postmodernismen, det här relativiserandet. Både först då den här rörelsen från 1700-1800-talet där man liksom har gjort upp med Gud och Gud behövs inte längre för nu kan vi förklara allt med vetenskap. Börjar man inse att ja, vetenskapen, att vi undersöker världen och vill ha tag på sanningen, kommer från kyrkan. Just för att är någonting sant, ja då vittnar det om Gud. Men också motrörelsen efteråt, den här uppgivenheten, postmodernismen och den extrema individualismen. Att jag skapar mitt eget liv, min egen verklighet, jag definierar vem jag är. Det bär inte heller någon frukt i längden. Det blir utmattande utan dess like när allting hänger på mig. Och det verkar bara leda till på samhällsnivå till ökad psykisk ohälsa, till upplevelse av meningslöshet och på ett politiskt plan till extrem polarisering och att vi går tillbaka till extremrörelser både på höger och vänster sida. Och så dras samhället isär. Det är frukten. De goda nyheterna är att det är precis det samhället, den sortens värld som Gud har stigit in i. Det vi ser är konsekvensen av människans synd, vår bortvändhet från Gud. Det är på grund av den bortvändheten som Gud har blivit människa. Besökt den här världen i Jesus Kristus. Och inte bara besökt för att upplysa oss om tillståndet, utan att överbrygga det avgrundsdjupa gapet mellan en ond mänsklighet och en god Gud. Därför spelar uppståndelsen roll. Vi läser avslutningen på det här stycket om som Paulus skriver. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Därför så är det kyrkans angelägenhet att hålla fast vid uppståndelsen. Absolut kan vi tvivla kring det. Jag gör det också. Vad gör vi då? Ja, vi undersöker rimligheten. Vad händer när jag undersöker rimligheten? Jag hittar ingen bättre förklaring. Och när jag ser det, då väcks också hoppet för att det är sant. Allt annat som är sagt, att det finns räddning för den här världen. Hoppet består i att det kommer en tid då Gud gör slut på allt ont. När Jesus kommer tillbaka och dömer den här världen. Varje människa får stå till svars för sitt liv. Det innebär det att Gud också kommer sätta stopp för ondskan. Om det bara hade varit så, då hade det inte varit ett hopp utan en mardröm. Därför att alla människor har saker på sitt samvete som skiljer oss från Gud och från varandra. Men om Kristus har dött för våra synder och det ger oss försoning med Gud och därmed ett helt och hållet fritt liv i evighet men också här och nu, då förändrar det allt. Och har Kristus uppstått från de döda, då vet vi att det gäller. Hade han bara sagt att jag dör för er synd och så dör han och så är han död. Ja, då hade vi ju kunnat hoppas på det lite. Men att han har uppstått, det bekräftar allt som är sagt. Att det här är verkligt. Att synden verkligen är försonad. Och att döden därmed är besegrad och inte definitiv. Döden har inte sista ordet. Och undersöker vi det ärligt på samma sätt som vi undersöker alla andra påståenden och källor, så kommer vi att finna att caset är ganska starkt. Så starkt att också de mest övertygade materialistiska ateisterna får problem med det. För problemet är ytterst sett inte trovärdigheten i det här, utan mitt eget hjärta. För om det är sant, ja, då kanske jag måste böja mig för det här och det kanske får konsekvenser för mitt liv. Men nu har Kristus verkligen uppstått som förstlingen från de döda. Förstlingen, alltså som den första i raden. Och vi får veta att det här gäller mig också. Det är ett löfte till mig om hopp, om ett evigt liv och med en försmak av det livet redan här och nu. Det är därför vi får ta emot vittnesbörden genom hela historien och i mängd idag om hur ett möte med Gud kan förvandla en människa. Från det mest hopplösa till hopp. Det är vår kallelse som kristna, som församling, att vittna om det livet. Att leva ut den försmaken. Så att människor som vi möter både kan få höra och kan få ta del av det livet. Samma kraft som uppväckte honom från de döda är verksam i er idag. Skriver Paulus också på ett annat ställe. Det är löftet. Så finns det dagar då jag tvivlar på delar av det här, helt okej. Därför att kyrkan tvivlar inte. De dagar får jag bäras av någon annan som vet att det här är sant. Därför kan vi få bekänna vår kristna tro, vi ska få göra det nu. Och få veta att det här har kyrkan levt och dött på i 2000 år. Och det förändrar miljoner liv över världen idag. Så det gör inte så mycket om jag har dagar då jag tvivlar. Därför att Gud bär i det. Och kyrkan bär mig också i det. Så låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.